Podplay. Det är måndagen den 2 november 1998. I polishuset i Arvika i Värmland sitter rader av journalister redo med block och penna, medan tv-kameror och mikrofoner är riktade mot podiet. Där framme sitter poliskommissarien Rolf Sandberg i uniform, vit skjorta och slips. De senaste månaderna har han blivit känd landet över för sina pressträffar om mordet på den 4-årige pojken Kevin i augusti samma år. Med allvarlig min och lugn värmländsk röst berättar Sandberg att det är två andra barn som har dödat Kevin. Det var diskussionen om vem som skulle bestämma i en leksituation som gick så långt att det blev ingen lek längre, utan då blev det allvar. I samband med att bråket trappades upp blev Kevin liggande på rygg, säger han. Nyheten går som en chockvåg genom Sverige. Men drygt 18 år senare kommer landet att chockas igen. Du lyssnar på Felaktigt dömd om fallet Kevin, mordet och utredningen som skakade Sverige. Jag heter Hilda Hense.
Vi vill varna för att dagens avsnitt innehåller beskrivningar om våld mot barn.
Det är sista dagen på sommarlovet, söndagen den 16 augusti 1998. Solen står högt på himlen och i bostadsområdet Dottervik i värmländska Arvika leker barnen utomhus och badar i sjön Glafsfjorden. 4-åriga Kevin Hjalmarsson cyklar som vanligt runt och leker med olika kompisar, förutom de korta stunder när han är inne och äter, antingen hos sin mamma eller hos morföräldrarna som bor i samma område. För Dotterviksborna är den pratsamma lilla pojken med det lockiga håret och den röda barncykeln en välkänd profil. Efteråt ska det heta att han lever vind för våg. Men i Dottervik hjälps de vuxna åt att ha koll på barnen, och det är inte någon större yta Kevin rör sig på. Han har mindre än 250 meter till morföräldrarna, och ungefär lika långt är det till bästa kompisen Robin och till lekplatsen nere vid Dottervikskolan. När Kevin åker hemifrån vid 16-tiden lovar han att hålla sig i närheten och att vara hemma vid 6:30. Kevin och en annan kille cyklar nu hem till Kevins bästa kompis Robin för att fråga om den vill leka. Men Robins familj ska precis få besök av goda vänner, så istället cyklar de själva vidare till en lekplats. Klockan hinner bli både 6 och 7. Och hemma i lägenheten börjar Kevins mamma undra varför inte sonen kommer hem. Hon ringer till de kompisar Kevin brukar leka med utan att få napp. Och tillsammans med Kevins morföräldrar börjar hon sen gå runt i bostadsområdet och leta. Området har hunnit tömmas på barn. Ett tydligt tecken på att det är skola imorgon. Och av de som är kvar är det ingen som har sett Kevin. Klockan har hunnit bli en bit över 9 på kvällen när de bestämmer sig för att utöka sökområdet. De går förbi skolan och ut på en fotbollsplan som vetter ner mot Glafsfjordens vatten. Det känns inte så troligt att de ska hitta Kevin där, eftersom han vare sig får eller vill leka nära vattnet. Men vid en liten bod på andra sidan fotbollsplanen hittar de hans röda cykel slarvigt slängd på marken. Nu blir sökandet mer desperat. Kevins morfar går ner mot vattnet och söker med blicken över den höga vassen. Då gör han en fruktansvärd upptäckt. Ute i vassen, i decimeter djupt vatten, hittar han dottersonen liggande på mage på en lastpall. Kevin är helt livlös och morfadern lyfter genast upp honom och räcker över honom till sin fru som är sjuksköterska. Medan han springer för att ringa efter ambulans börjar hon med hjärt- och lungräddning. Klockan är 9:20 på kvällen, den 16 augusti 1998. Det tar 7 minuter för ambulansen att komma till platsen. En evighet för den skräckslagna trion nere vid vattnet. Nu tar ambulanspersonalen över återupplivningsförsöken medan Kevin lastas in i bilen och körs iväg. Snart sitter Kevins mamma, mormor och morfar i ett rum på sjukhuset och väntar oroligt på besked. Efter en stund ansluter Kevins pappa och farbror, som blivit informerade av polisen om att Kevin är där. När pappan får höra vad som har hänt blir han sittande skakandes på golvet. Det är som att hans värld rasat samman. Efter en stund kommer en läkare in i rummet. Han beklagar, men berättar att det inte gick att rädda Kevins liv. Av allt att döma har han drunknat. Måndagen den 17 augusti 1998 vaknar Arvika till den fruktansvärda nyheten. När barnen kommer till Dotterviksskolan på morgonen hänger flaggorna på halvstång och vid fotbollsplanen syns polisens avspärrningsband. En som börjar skolan den här dagen är 7-åriga Christian, storebror till Kevins bästa kompis Robin. För familjen som fått beskedet att det är Kevin som har hittat stöd är det många känslor den här dagen. Hur pratar man med två små barn om att en annan liten pojke är borta för alltid? Vid Arvika polisen tror man att Kevins död handlar om en drunkningsolycka. Det enda polisen därmed behöver göra är att utföra några rutinåtgärder för att kontrollera ifall det skulle ligga något annat bakom. Bland annat skickas tekniker till fyndplatsen. Men nästa dag, på tisdagsmorgonen den 18 augusti, får man ett chockartat telefonsamtal från rättsläkaren. Han berättar att Kevin inte har drunknat. Han har blivit kvävd. Och vad värre är, det finns tecken på att någon förgripit sig sexuellt på pojken. Nu larmas Värmlandspolisens avdelning för grova brott. Det blir den 40-årige kommissarien och tidigare bandystjärnan, Arvikabon Rolf Sandberg, som utses till spaningsledare. Det tar inte många minuter innan Sandberg lämnar sin vanliga arbetsplats på polishuset i Karlstad för att sätta sig i bilen och köra hem till Arvika. Det är känt att de första dygnen efter ett mord är avgörande för om polisen ska lyckas hitta den skyldige eller inte. Och nu har man redan förlorat 1,5 dygn i tron att det handlat om en olycka. Ett intensivt utredningsarbete sätts igång. Polisen kartlägger sexualbrottslingar, pratar med Kevins lekkamrater och knackar dörr i Dottervik i jakt på vittnen. En handfull personer har hört skrik från fyndplatsen vid 18-tiden den kväll Kevin dog. Och någon har sett honom i livet någon halvtimme innan. Men annars är det glest med ledtrådar. Arvikaborna är skräckslagna över beskedet att Kevin kan ha råkat ut för en pedofil. Barnen får inte längre vara ute ensamma. Och ett tag är stämningen så hetsk att polisen är rädd att någon ska ta lagen i egna händer. Men snart kan man lugna ner invånarna. Sperman som läkarna har trott sig hitta kring Kevins ändtarm visar sig i själva verket vara salva från den termometer som läkaren på Arvika sjukhus använt för att försöka ta reda på tidpunkten för pojkens död. Istället börjar spaningsledare Rolf Sandberg och hans utredare intressera sig för ett annat spår. Ett 15-tal ungdomar i lägre tonåren har hängt nere vid Dotterviksskolan under mordkvällen och ett vittne har sett Kevin och ett annat barn prata med några av dessa. Nu undrar man om det skulle kunna vara några av ungdomarna som ligger bakom. 6 dagar efter mordet på Kevin, lördagen den 22 augusti 1998, händer något som ska få en enorm betydelse för polisutredningen. Kevins bästa kompis Robin och hans storebror Christian är på väg för att köpa lördagsgodis med sin pappa och styvmamma när de återvänder till ett ämne de pratat mycket om de senaste dagarna. Den döda kamraten. Plötsligt säger Christian något som får föräldrarna att reagera. Han säger att han sett Kevin prata med några äldre killar samma dag som han dog. När de frågar om han verkligen har sett det bekräftar han att ja, det har han. Sen säger lillebror Robin något ännu mer anmärkningsvärt. Och jag såg när de mördade Kevin. Trots att föräldrarna är tveksamma till pojkarnas påståenden. De hade ju besökt den där eftermiddagen och pojkarna hade hållit sig hemma. Bestämmer de sig för att genast åka till polisen. Där blir först Robin och sen storebror Christian förhörda under flera timmar. Det där med att några äldre killar skulle ha dödat Kevin stämmer bra med polisens teori. Att man inte får ur de båda bröderna särskilt mycket spelar mindre roll i nuläget. Pojkarna har nog mer att berätta egentligen, resonerar man. Att Robin säger att Kevin dödats med en kniv i magen, trots att han i själva verket har kvävts, stör inte heller polisen nämnvärt. Utredarna ser det som högst möjligt att de äntligen har hittat två vittnen till händelsen, om än två små och svårförhörda sådana. Redan nästa dag vallas den femårige Robin omkring av polisen i området där Kevin hittades död. Samma dag säger utredningsledaren Rolf Sandberg till media att polisen nu är nära en lösning på fallet. Han vill däremot inte spekulera om exakt när fallet kommer vara löst. Den enda stora pusselbiten som återstår är ett erkännande, fortsätter han. Men trots nya förhör med ungdomar mellan 12 och 14, och trots att de båda bröderna Robin och Christian förhörs flera gånger om vad de kan ha sett, går veckorna utan att något händer. Mötena med journalister börjar bli allt mer pressande för spaningsledare Sandberg. På eftermiddagen den 15 september 1998, en månad efter mordet på Kevin, kallas totalt 9 pojkar på 2 olika Arvika skolor till rektorsexpeditionen. Där väntar polisen. Och samtliga 9 tas in för nya förhör om vad de gjorde kvällen då Kevin mördades. Personal från socialtjänsten är med under förhören, men några föräldrar tillåts inte få vara med, även om de informeras om att deras söner kommer att komma hem sent den här dagen. En del föräldrar är kritiska till polisens agerande, men spaningsledare Rolf Sandberg försvarar aktionen. Tack vare de nya förhören har vissa av ungdomarna kunnat rentvås från misstankar, säger han i media. Efter den här dagen kommer polisen att fokusera utredningen kring 2 av tonårspojkarna. En månad efter Kevins död känner man så stor press att lösa fallet att man får igenom ett avlyssningstillstånd mot dem båda, trots att telefonavlyssning av barn är förbjudet. Detta får 2 konsekvenser. För det första inser man nu att inte heller dessa 2 ungdomar har med mordet att göra. För det andra kommer åklagaren senare själv att åtalas och dömas till böter för den olagliga avlyssningen. När polisen i månadsskiftet september-oktober 1998 ger upp tonårsspåret har man inte förhört bröderna Robin och Christian på flera veckor. Men nu får spaningsledare Rolf Sandberg och hans utredare en ny idé. Kan det vara så att det är de båda bröderna som i själva verket på något sätt lyckats döda kompisen Kevin? För att bättre förstå hur barn fungerar vid förhör kontaktar spaningsledare Rolf Sandberg en psykolog. Det är professor Sven Å. Christiansson som har skrivit böcker om förhörsteknik och är expert på bortträngda minnen. Vid det här tillfället är han också högaktuell som expert i fallet Thomas Quick, mannen som erkänt runt 30 mord och hittills dömts för 5 av dem. Christiansson menar att Quick har förträngt dessa mord och därför behöver få hjälp att minnas dem. Efter att ha fått läsa förhör och titta på videofilmer från förhören med 5-årige Robin och 7-årige Christian börjar professor Sven Å. Christiansson stötta polisen i utredningen. Hans teori är att pojkarna har mer att berätta om Kevins död än vad de hittills sagt i förhören. Därför börjar polisen nu göra nya förhör med pojkarna utifrån professorns instruktioner. De blir bland annat instruerade att hålla många och täta förhör. För att skapa en trygg miljö som ska få pojkarna att våga prata fritt har polisen byggt upp ett system. Medan polisen Ingrid sköter förhören, varvat med att hon småpratar med pojkarna om allt möjligt, agerar polisen Anders lekledare i pauserna. Tillsammans med bröderna bygger han kojor, spelar fotboll och gör annat som ska få dem att känna sig trygga och våga berätta. När förhörsledaren Ingrid sen gör sina förhör har hon en videokamera gömd i en bokhylla så att Anders och andra kan sitta i ett rum intill och titta och ge Ingrid instruktioner i en hörsnäcka. Trots polisens ansträngningar kommer pojkarna senare berätta om hur rädda de var varje gång de skulle till polisen på nya förhör. De vuxna kom med en massa påståenden och de var inte nöjda om man inte bekräftade vad de hade sagt. Och trots att polisen nu på allvar börjar tro att pojkarna har med Kevins död att göra får de inga advokater utsedda. Dessutom är det bara ibland som deras pappa, styvmamma eller biologiska mamma får vara med vid förhören. Föräldrarna i sin tur känner inte till att polisen helt bryter mot sina egna regler om att barn inte ska förhöras upprepade gånger. Rekommendationen är att barn enbart förhörs en gång under en utredning. Ungefär 2 månader efter Kevins död läcker nya uppgifter från polisutredningen ut i medierna. Kevin har dödats av 2 pojkar under 10 år, heter det till exempel i Expressen den 20 oktober 1998. En poliskälla säger att ärendet är polisiärt klart. Källan är inte heller säker på att polisen kommer få veta hela sanningen. Det kanske blir en psykolog någon gång i framtiden som får fram den slutliga berättelsen om hur Kevin dog, resonerar han. Knappt 2 veckor senare har polisen kallat till en presskonferens på polishuset i Arvika. Framför den samlade journalistkåren sitter en allvarstyngd spaningsledare, Rolf Sandberg, i uniform, vit skjorta och slips. När fotoblixtarna har slutat slå tar Sandberg ordet och bekräftar det medierna redan har berättat. Att det är 2 barn som ligger bakom mordet på Kevin. Han säger, citat: "Det var diskussionen om vem som skulle bestämma i en leksituation som gick så långt så att det blev ingen lek längre, utan då blev det allvar. Det blev slagsmål. Slag och sparkar utdelades från båda håll. I samband med att bråket trappades upp blev Kevin liggande på rygg. Det förekom sparkar bland annat mot underlivet och en pinne trycktes mot Kevins hals. Pojkarna har också berättat att de vid något tillfälle hade en fot mot Kevins hals. Till sist låg han livlös. Barnen var medvetna om att Kevin var död. Det var därför de flyttade kroppen, för att gömma den." Slutcitat. En av journalisterna frågar om bröderna har erkänt. Spaningsledare Sandberg svarar att det har de. Sedan åker journalisterna hem och rapporterar om vad Sandberg berättat. Några följer upp med expertröster om barn som mördar, men egentligen har man redan gått vidare till nästa stora händelse. Ett par dagar tidigare har en festlokal på Hisingen i Göteborg brunnit och över 60 ungdomar omkommit. Men när Arvika polisen lämnar över utredningen till socialtjänsten är det några av utredarna som funderar på det här med att pojkarna var så små, bara 5 och 7 år gamla. Deras erfarenheter är att barn i den åldern inte alltid berättar sanningen. Men Rolf Sandberg säger sig ha fått tydliga erkännanden av både Robin och Christian. Och någonstans på vägen bestämmer sig alla inblandade för att man nog kommit fram till sanningen ändå. Under det närmaste dryga året tvingas Robins och Christians pappa och hans fru flytta in på ett särskilt boende med pojkarna. Där är de ständigt övervakade av personal från socialtjänsten, som från morgon och kväll ger dem råd om hur de ska behandla barnen. Ett tag är planen att pojkarna ska omhändertas och placeras på familjehem. Men det stupar på att ingen vill ha Kevins mördare i sitt hem. Istället separerar man bröderna lite genom att låta den ena bo mestadels hos sin biologiska mamma och den andra hos pappan och styvmamman. Familjen återgår delvis till vardagen, men det händer att både barn och vuxna undrar vad det verkligen var som hände den där hösten. Om det verkligen var som polisen sa, att pojkarna dödat Kevin. Samtidigt hyllas spaningsledaren Rolf Sandberg och hans team. Sommaren 2000, 2 år efter Kevins död, kallas de in som experter i ett annat mordfall där barn varit vittnen. Och året därpå får Sandberg äran att sommarprata i Sveriges Radio. Här kunde berättelsen om fallet Kevin vara slut. Men nästan 15 år senare bestämmer sig en forskare i Umeå att tipsa flera nyhetsredaktioner om att granska fallet. Forskaren har många år tidigare skrivit en doktorsavhandling om barnvittnesmål. Och efter att ha tittat på Kevin-fallet är han säker på att något inte stämmer. Inte minst reagerar han på att minnesprofessorn Sven Å. Kristiansson, som anklagats för ovetenskapliga metoder i samband med bland annat fallet Kvick, var inblandad även i Kevin-utredningen. Både Dagens Nyheter och Dan Josefsson på SVTs Dokument inifrån börjar nu titta på fallet. Våren 2017, samtidigt som DN publicerar sin granskning, släpps Josefssons program på SVT. Tittarna får nu träffa bröderna Christian och Robin som vuxna, och de berättar att de fortfarande inte har något som helst minne av att de skulle ha dödat Kevin. Dessutom kommer det fram att familjevännerna som hälsade på brödernas familj den eftermiddag Kevin försvann hade gett dem alibi redan hösten 1998. Mamman i familjen visar sig i alla år ha levt i tron att pojkarna dödade Kevin före klockan 4 på eftermiddagen. För efter det hade hon haft koll på dem nästan varje minut. Men vittnena har sett Kevin vid liv en bra stund efter klockan 4. Och han dödades antagligen klockan 6 på kvällen, då bröderna i själva verket satt i varsin bil på väg ut på en fisketur. I den sista delen av SVT-programmet får tittarna se förhören där pojkarna ska ha erkänt dådet. Det är spaningsledaren Rolf Sandberg själv som leder förhören iklädd uniform, och tittarna förfäras över hur strängt han beter sig. Det blir tydligt för tittarna att pojkarna bara vill därifrån och därför nästan går med på att säga vad som helst för att den stränga polismannen ska bli nöjd. Men en sak är klar. Ingen av dem erkänner faktiskt att de dödade Kevin. Det är spaningsledaren Sandberg själv som utifrån hypotetiska samtal med pojkarna skriver ner den slutsatsen i sitt förhörsprotokoll. Det verkar som att pressen från media och Arvikaborna fått polisen att hitta en lösning utan att försäkra sig om att den var sann. Medieuppståndelsen gör att en ny åklagare tar sig an fallet. Året därpå, i mars 2018, presenterar denne sina slutsatser. Bröderna frias nu från alla misstankar. De nästan 20 år gamla polisförhören döms ut. Och i ett expertutlåtande heter det att två små pojkar knappast kan haft fysisk möjlighet att orsaka de skador Kevin haft. Robin och Christian, som nu är i 20-årsåldern, är oerhört lättade när de träffar pressen samma dag. Det är en väldig befrielse. Det är som en bubbla som har släppt, säger Christian. Jag har aldrig fått höra tillräckligt tydliga bevis för att jag skulle ha gjort det här. Men nu slipper jag tvivla, kompletterar Robin. 3 år senare, i mars 2022, får de 1 miljon kronor var från staten som ersättning för sitt lidande. Bröderna krävde också ersättning av Arvika kommun för socialtjänstens hantering av fallet. En process som de båda först förlorar, men som Robin sen driver vidare på egen hand. I början av 2025 kommer man överens genom att Robin avstår kravet på pengar samtidigt som Arvika går med på att ge honom en offentlig ursäkt. Därmed är historien formellt avslutad. Men frågan som återstår är: vem dödade Kevin? Kriminologiprofessorn Leif G.V. Persson har pekat ut en då 13-årig pojke som knappt ett år efter Kevins död greps när han våldtog en 3-åring bara 100 meter från platsen där Kevin dog. Åklagaren som utredde fallet 2017 tror å sin sida att det rörde sig om en olyckshändelse. Att Kevin skulle ha fått sina skador vid ett fall under en lek vid vattenbrynet. Antagligen får vi aldrig veta sanningen. Det enda vi vet är att detta är ett fall med många offer som på olika sätt lämnat djupa spår i ett helt land. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Per Johansson. Redaktör var Alex Häger. Producent var Oliver Bergman. Och produktionskoordinator var Victoria Rinkos. Källorna för dagens avsnitt hittar du i avsnittsbeskrivningen. Felaktigt dömd är en produktion av Podplay. En del av Power Media.